Radio Blekinge bryter riksprogrammet för en extra nyhetssändning. Vi ska rapportera om den ryska ubåt som gått på grund i Karlskrona skärgård. Vi har vår reporter Rolf Larsson på plats för en första ögonblicksskildring.
Ja, vi befinner oss alltså vid ett skär som ligger alldeles söder om Östra Hästholmen, och just nu kommer en helikopter svepande över den här ryska ubåten som står bara ett 50-tal meter ifrån det här skäret. Den står ordentligt på så att fören har rest sig upp ur vattnet. Intill den så ligger en av kustbevakningens båtar, TV-281, och det cirklar lite småbåtar med intresserad lokalbefolkning omkring här också.
Vittnesuppgifter från folk som bor i närheten av grundstötningsplatsen ute vid Östra Hästholmen i Karlskrona Östra skärgård anger att ubåten gick på grund mellan klockan 21 och 22 igår kväll.
När klockan var, vi kan inte säga om det var riktigt, mellan 9 och 10 då, så fick vi ha ett förskräckligt olevande. Så att man fick inte sova, för det störde ju.
Hörde du någonting i morse också när du skulle till jobb?
Ja, sedan vaknade jag vid 4 i morse, och då så var det tyst. Men sen började vi 4:15, va? Så började här brommandet och körandet igen. Man skulle väl antagligen försöka ta sig loss igen, va? Men och sen fortsatte det hela tiden innan jag gick till jobbet, och jag gick när klockan var 6:30.
Yngve Andersson på Styrkö, som alltså hörde ubåten försöka ta sig loss redan igår kväll och i morse. Leif-Göran Persson intervjuade.
Den här ubåten, den ligger, höll på att säga, nästan uppe på land. Det är snudd på, för det är inte mer än 50 meter ifrån Torumskär. Och på Torumskär så finns det för övrigt svenska soldater som vaktar ubåten. I nattmörkret nu så ser man inte så mycket mer än lanternerna upptända och en och annan rysk soldat som rör sig upp i tornet på den här ubåten, som är av så kallad whisky-typ, som man nu kallar den inom NATO. Det är en 50-tals ubåt av vanlig konventionell typ. Den är ungefär 50 meter lång, och ombord lär det finnas 35 mans besättning. Den här Torumskär och Östra Hästholmen, det är ju mitt inne i det här skyddsområdet. Och de här soldaterna som har fattat posto där inne på land, de släpper inte i land. Samtidigt så ser ju kustbevakningen till att de inte kommer ut åt något annat håll heller. Så att de lär väl få sitta där ett bra tag tills de här diplomatiska förvecklingarna har klarats upp.
Rolf Larsson, tack för nu. Vi hoppas få återkomma till dig längre fram i den här nyhetssändningen.
Ja, tack ska du ha.
Vi har Gunnel Persson åter med oss här i sändningen nu från presskonferensen hos militären här i Karlskrona. Varsågod, Gunnel Persson.
Jag står här med stabschefen, kommandörkapten Karl Andersson. Och du, Karl Andersson, är den enda hittills som har varit ombord på ubåten.
Jag kom dit, så trodde jag inte mina ögon först. Alltså, jag fick se en ubåt där, och när vi sen identifierade den som en sovjetisk ubåt så trodde jag ju först att det var någon sorts beredskapskontroll, att överbefälhavaren hade utsatt oss för ett spratt, att han hade maskerat en gammal svensk ubåt, alltså satt sig ut som en whiskybåt. Och det var först i det ögonblicket som jag fick se nationsflaggen när den slog ut som jag förstod att det här verkligen rörde sig om en sovjetisk ubåt. För att vi kan markera diverse saker med röd skärm och med konstigheter i det militära, men vi skojar aldrig med andra länders nationsflaggor. Jag blev ju arg, alltså, när vi säger detta, arg och egna och nationens vägnar, att en sovjetisk ubåt hade kunnat ta sig in så här långt. Så att jag satte helt enkelt fart med den vedettbåt vi hade och gick upp och satte steven mot ubåten alldeles under tornet och bordade. Och så gick jag ombord.
Hur verkade stämningen ombord på båten? Var de desperata att försöka komma loss, eller hade de lugnat sig och insett att de var fast?
Ja, desperationen hade nog gått över och efterträtts av en resignation, skulle jag vilja påstå. Man var synnerligen deprimerade.
Tack, Karl Andersson. Vi lämnar tillbaka till studion och Bengt Mauritsson.
Tack, Gunnel Persson, för den rapporten.
God morgon, här är TT-nyheterna. En större styrka av fartyg från Warszawapakten drogs igår kväll samman utanför den svenska 12-milsgränsen söder om Karlskrona på grund av den sovjetiska ubåtens grundstötning i Karlskrona skärgård. Bevakningen från svensk sida har skärpt i området med torpedbåtar, patrullbåtar och helikoptrar. Överbefälhavaren Lennart Ljung och utrikesminister Ola Ullsten sa igår kväll att Sverige inte kommer att tillåta några sovjetiska fartyg att gå in i det militära skyddsområdet för att bärga ubåten. Regeringen överlämnade igår eftermiddag en skarpt formulerad protest till den sovjetiska ambassadören i Stockholm, Mikhail Jakovlev. Jakovlev besökte vid 18-tiden på eget initiativ kabinettssekreterare Leif Leifland på UD och begärde att sovjetiska fartyg skulle få tillstånd att bärga den grundstötta ubåten. Leifland avvisade omedelbart kraven. Sovjetunionen iakttog under gårdagen strikt tystnad om den grundstötta ubåten. Varken nyhetsbyrån TASS eller den sovjetiska televisionen nämnde saken och sovjetiska tjänstemän vägrade uttala sig. Och där lämnar vi den grundstötta sovjetiska ubåten för den här sändningen.
Nu har vi fått in kommendörkapten Sven Karlsson i studion. Välkommen.
Tack.
Just nu så ligger det två sovjetiska jagare vid den svenska territorialvattengränsen. Och samtidigt så har ni siktat en bogserbåt och en ubåtsbärgning, ett ubåtsbärgningsfartyg.
Ja.
Vet ni om det är fler fartyg på väg från då främmande makt?
Nej, inte om det är fler fartyg på väg. Det finns fler sovjetiska fartyg i Östersjön. Men det finns just nu inga entydiga tecken på att de styr kurser just mot det här området där jagarna befinner sig. Och de befinner sig alltså utanför, omedelbart utanför svenskt territorium. Och där har de varit sent igår eftermiddag.
Och den svenska bevakningen av ubåten, hur är den nu?
Den är nu och har varit sedan igår och kontinuerligt under natten en kontinuerlig ögonbevakning, om man kan använda det uttrycket. Det är ju bara 50 meter till närmaste land. Och denna bevakning har haft som avsikt att hindra kommunikation från ubåten eller till ubåten, om det hade funnits planer på det.
Vi tackar kommendörkapten Sven Karlsson för nu. Vi kommer att återkomma till den här händelsen i våra senare nyhetssändningar.
Klockan är 12 och här får vi nu lokalradio.
Kom idag och välkomna till Radio Blekinges middagssändning idag torsdagen den 29 oktober. Och medan man på UD i Stockholm diskuterar hur man ska handla i affären med den grundstötta ryska ubåten såg marinen till att ett stort pressuppbåd kunde komma ut och titta på ubåten. Med på marinens pressbåt är vår reporter Rolf Larsson.
Ja, här står jag ombord på en av marinens fartyg med ett stort pressuppbåd. Det är massor med fotografer som befinner sig alldeles intill den här båten. Vi är inte mer än, jag ska gissa, 15 meter ifrån akterskeppet nu. Hon står hårt på, vattnet har sjunkit under natten och fortsätter att sjunka så att det kan komma att bli betydligt besvärligare att dra henne loss. Medan vi gick ut här så har det varit en kraftig flygaktivitet. Det har kommit flera Viggenplan som har lågsniffat över den här ryska ubåten. De har inte varit mer än kanske 15-20 meter ovanför någonting som vad det nu är för någonting som sticker upp ifrån tornet på den. Och det är tydligt att det är frågan om att syka ryssarna. Något annat kan man inte tolka det som att man går på så låg höjd.
Det rapporterade Rolf Larsson. Och just nu har vi fått hit in till studion ett iltelegram från TT som berättar att ytterligare en främmande ubåt har upptäckts på svenskt vatten. Och detta söder om Utklippan i Blekinge. Ja, och idag har det också blivit känt att ytterligare ett sovjetiskt fartyg kränkte den svenska gränsen i närheten av Karlskrona skärgård under onsdagen, alltså igår eftermiddag. Ett sovjetiskt ubåtsbärgningsfartyg passerade då gränsen, men svenska marinfartyg varnade inkräktaren som snabbt girade och styrde ut på internationellt vatten.
Kommandörkapten Sven Karlsson, det här beskedet om att ännu en ubåt har synts på svenskt territorium, stämmer det?
Ja, det stämmer. Man har klockan 10.45 sett siktat optiskt ett periskop och därefter så tvingades helikoptern för bränslepåfyllning gå tillbaks till land, bunkra, gick ut igen. fick då en förnyad kontakt nu med hydrofon. Därefter bildades klockan 12 en ubåtsjaktgrupp bestående av två helikoptrar. En med fullständig hydrofonutrustning, den andra dessutom med sjunkbombutrustning.
Och vad kommer att hända nu? Vad kommer marinen att göra?
Om man har fått kontakt med ubåten igen, vilket jag inte känner till just i detta ögonblicket, då kommer man att förfara enligt den här boken som vi har hört så många gånger nämnas, IKFN, som innebär att man anmodar ubåten att lämna svenskt territorium med knallskott. Och gör den inte det, då har man alltså möjlighet enligt begällande bestämmelser att tillgripa allt starkare medel.
Ja, tack Sven Karlsson, och vi lämnar nu över till studion i Karlskrona.
Tack Anna Tränning för den rapporten, och hon intervjuade alltså kommendörkapten Sven Karlsson som därmed bekräftar att ytterligare en främmande ubåt har upptäckts på svenskt vatten söder om Utklippan i Blekinge.
Ute på öarna, alldeles i närheten av den strandade ubåten, har överste Jean Carlos Dankvart befälet. Kustjägare, fallskärmsjägare och annan militär personal har samlats där ute, och man har under dagen hållit övningar för att psyka den ryska ubåtsbesättningen, säger Jean Carlos Dankvart.
Det här är en uppgift som kräver ett visst antal människor som ständigt ska kunna fungera, och då behöver man vara ganska många så att vi inte ska trötta ut oss. Alltså. Det här är ungefär vad vi behöver för den uppgift vi har.
Ett av de förband som finns ute i närheten av ubåten är alltså Kustjägarskolan. Och chefen för Kustjägarskolan heter Bo Strömgren.
Vi har löst uppgiften, det vill säga vi har förstärkt bevakningen.
När började ni öva landstigning som idag?
Ja, det behöver vi inte öva eftersom vi är kustjägare, och det är vår huvuduppgift.
Varför lär ni ut uppgiften till fallskärmsjägaren? För de har jag sett öva här.
Ja, vi förbereder alla... Och det innebär att samtliga jägarpersonal som finns på platsen ska kunna landsättas från fartyg och båtar. Så att vi utbildar dem nu. Kustjägarbefäl har varit avdelat för den uppgiften.
Har ni gjort landstigningsövningar närmare ubåten än så här?
Kan jag inte svara på.
Det är några hundra meter ifrån, ni har inte varit närmare.
Nej.
Vad heter du?
Steve Jakobsson.
Vad har du? Du är alltså kustjägare?
Ja, det stämmer.
Vad har du för beväpning med dig?
Jag har en automatkarbin 4, kallas AK4.
Hur länge har du varit här?
Just där på platsen har jag varit i två dygn.
Två dygn. Och gjort vilka uppgifter?
Bevakning.
Vad har du för utrustning utöver beväpning? Hur länge kan du hålla det? Har du extra proviant och annat med också?
Vi har det som kallas för NU, det är normal utrustning. Det är det som varje svensk soldat är utrustad med. Och vi har så kallad jägarstat som är mat som räcker i ett dygn.
Det här är vad du har för utrustning när du ger dig ut i allvarstider om det skulle bli till exempel krig.
Det stämmer.
En av kustjägarsoldaterna på plats ute vid Östra Hästholmen.
Ja, om inte Karlskrona var bekant utomlands tidigare så lär stan bli det nu. På plats här är nämligen journalister från praktiskt taget hela västvärlden. Här finns till exempel två amerikanska tv-team från bolagen ABC och NBC, och tv-team från Västtyskland och England lär vara på väg. Nu får de visserligen stå kvar på kajen när marinen arrangerar utflykterna för journalister till den sovjetiska ubåten, eftersom utländska medborgare inte får beträda militärt skyddsområde. Men tv-fotograferna tycks, om än under protester, nöja sig med bilder från Karlskrona örlogsbas.
Jag heter Pierre Thibault. Jag
kommer från?
Från Le Matin de Paris.
Är det här en stor nyhet i Frankrike?
Ja, det har varit de två sista dagar en stor nyhet. Det har varit den andra utrikesnyheter både på tv och radio och i tidningarna.
Vad är mest intressant i den här historien för fransmännens Frankrikes del?
Personligen tror jag att det är det, att ryssarna drar sig inte ifrån att kränka något neutralt lands territorium.
Naturligtvis är det massmedierna i våra nordiska grannländer som är mest intresserade av den här händelsen. Det står väldigt mycket att läsa i danska, finska och norska tidningar och händelseutvecklingen följs också kontinuerligt av radio och tv i de nordiska grannländerna. Men även internationell radio uppmärksammar den grundstötta ubåten i stor utsträckning. Amerikanska Voice of America har omväxlande toppat sina nyheter de senaste dagarna med ubåten och med försäljningen av de amerikanska AVEX-planen till Saudiarabien. Och brittiska BBC har i flera dagar toppat sina nyheter i World Service med händelserna i Karlskrona. Så här lät det till exempel idag klockan 13 i nyhetsprogrammet Radio Newsreel.
BBC World Service presents Radio Newsreel. First, the main points of the world news. The captain of the Soviet submarine, which went aground near a Swedish naval base, is refusing to cooperate with the Swedish authorities. A Swedish salvage operation is being held back until the captain explains the submarine's presence in the area. The government of Chad...
Så här sa studioreporten på BBC, citat, först huvudrubrikerna i nyheterna. Kaptenen på den sovjetiska ubåt som gick på grund nära en svensk marinbas vägrar att samarbeta med de svenska myndigheterna. En svensk bärgningsoperation hålls tillbaka tills kaptenen ger en förklaring till ubåtens närvaro i området. Slutcitat. Och efter det här så följde en telefonrapport från Stockholm. Intresse för ubåten är alltså stort i Storbritannien, inte bara i radio utan även i tidningarna.
Berättade Walter Olvik, reporter på Radio Blekinge.
God kväll, här är Radio Blekinge. Vi har ikväll gått 5 dygn sedan den sovjetiska ubåten gick på grund i Gåsefjärden. Tidigare idag gjorde kommendörkapten Karl Andersson ännu ett besök ombord på ubåten och när han kom tillbaka därifrån så möttes han av rop från det massmediauppbåt som just då befann sig på en pressbåt intill ubåten.
Kan du brifas om du inte besvarar frågor?
Du ser glad ut.
Ja, jag är glad. Jag är glad. Det är grotan.
Hur mår de på ubåten?
Hur är bemötandet på ubåten? Hur är bemötandet på ubåten?
Korrekt. Korrekt bemötande, men nu måste jag kila. Ja, det sa Karl Andersson, kommendörkapten och kontaktman mellan marinen och besättningen på ubåten.
Ja, vi finner oss ute vid ubåten och det ser ut som det har gjort de tidigare dagarna. Den ligger med lite slagsida och intill ligger en kustbevakningsbåt och en mindre motorbåt också tillhörande kustbevakningen. Med mig här har jag Sven Karlsson, kommendörkapten och pressofficer. Ombord på den ryska ubåten lär det finnas en man som har högre grad än kaptenen Gorsin. Vad vet vi om honom?
Jag vet ingenting om honom mer än att som du själv säger lär finnas en som har högre grad och det finns det.
Vad kan han ha för funktion?
Ja, det har jag inte underlag för att uttala mig om.
Idag är det Sovjets tur att svara på svenska förslag om villkoren för hur ubåtsaffären ska avvecklas. Allt betecknas som lugnt ombord på båten. Enligt försvarsstaben finns det ingen som tyder på att det skulle råda en kris ombord mellan befäl och manskap. På UD i Stockholm, liksom vid försvarsstaben, arbetar tjänstemän dygnet runt med ubåtsaffären. Enligt UD är det ordern från Kaliningrad till ubåtskaptenen som alla väntar på. Varken UD eller försvarsstaben vill avslöja vilka detaljer man förhandlar om.
Väderprognosen är svår kuling till halv storm. Under eftermiddagen möjligen storm. Vindriktning väst till sydväst.
Vad betyder det? Det
betyder att det kommer att blåsa.
Ja, här är Radio Blekinge som bryter riksprogrammet direkt över till örlogsbasen.
Kaptenen på den sovjetiska ubåten Gushin, han har nu lämnat sitt fartyg och befinner sig ombord på den svenska torpedbåten Västervik. Torpedbåten har för en liten stund sedan ankrat upp öster om Almö och förhör genomförs just nu ombord på det svenska fartyget. Det ser alltså ut att lossna i den här tidigare så fastlåsta ubåtsaffären. För en stund sedan gjorde vi den här intervjun med kommendörkapten Sven Karlsson.
Ja, han har för ett tag sedan lämnat sin ubåt, transporterats på olika sätt till torpedbåten Västervik, som där han nu befinner sig ombord tillsammans med ytterligare en man ur sin besättning och den svenska förhörsledaren med vissa biträden. Plus de två ryska diplomater som har varit här i Karlskrona några dagar och som ska närvara vid förhören som åhörare.
I det av Almö ligger torpedbåten T-136 som också heter Västervik. Man ser radarskärmarna som snurrar, men det finns inga besättningsmän uppe på däck. Alldeles intill torpedbåten så ligger en liten marin boxerbåt med beväpnade soldater ombord. Den ligger och håller vakt. Och just nu så kommer en patrullbåt ifrån sundet emellan Almö och Hasslö stävande. Det blåser kraftigt på Västra fjärden här. Det blåser så kraftigt så att sjön lyfter i skyar och det skummar ordentligt vitt. En polishelikopter hänger i luften alldeles utanför strandlinjen här på Almö och går nu ut emot torpedbåten där den ryske befälhavaren för den grundstötta ubåten Pjotr Gushin just förhörs. På stranden så finns det en hel del intresserade journalister och ett tv-team såg jag och andra nyfikna som beundrar skådespelet framför dem.
Precis nu kommer det meddelande här om att man från ubåten har uppsänt nödraketer och sänt ut ett nödrop på den internationella radion. Gunnel.
Ja, jag har kommendörkapten Gunnar Rasmus vid min sida här.
Ja, det är den internationella nödsignalen Mayday som ubåten har avgivit på radio. Och när de gör det, då behöver de hjälp. Och vädret på platsen är nu så pass svårt med vindstötar på 25 meter per sekund och sjöhävning så att ubåten ligger och hugger mot land. Så att vi måste hjälpa ubåten loss.
God kväll, här är Radio Blekinge. Stormen drabbar Blekinge. Polisen varnar blekingarna att gå utomhus. Ubåten har sänt ut nödsignaler och är bärgad. Sovjetiske kaptenen just nu i förhör på svensk torpedbåt.
Och jag vill där särskilt nämna vad som har hänt ute på Gåsefjärden där ubåten har dragits loss och bärgats. Och det är en bärgning som har genomförts i 30 sekundmeter under utomordentligt svåra förhållanden och dramatiska förhållanden. Kommendörkapten Videll har haft många bollar igång. Lossdragningen gick på 20 minuter.
Vad tänkte Videll när nödsignalerna kom?
Ja, jag tänkte naturligtvis på att så snart som möjligt få tillstånd att påbörja lossdragningen.
Du hade gjort vissa förberedelser redan tidigare.
Ja, gudskelov så hade vi fått förvarning om att det skulle bli besvärligt väder, så vi hade kopplat boxerbåt och det var i stort sett bara att sätta igång och börja dra.
Ja, vi är på Stumholmen mitt i Karlskrona och just nu så glider marinens motorbåt in. Ombord finns den sovjetiske befälhavaren Pjotr Gushin tillsammans med sin navigationsofficer. De har varit ute på torpedbåten Västervik för förhör. Och de ska vara tillsammans med kommendörkaptenen Karl Andersson som hela tiden har haft kontakten med ubåtsbefälhavaren och besättningen. Förhöret har skett ute vid Almö. Och det började vid 14-tiden, det har alltså hållit på i nästan 7 timmar. Det blåser kallt och helikopterljudet vi hör bakom det är från en Vertol-helikopter som ska föra Pjotr Gushin och hans navigationsofficer samt Karl Andersson och tolken ut till Gåsfjärden där ubåten ligger förtöjd. Han är klädd i uniform. Det är alltså inte den man som vi tidigare uppgett varit Piotr Gorsin som vi har sett i tornet på ubåten, utan det, han är mustascher, cirka ja, 35 års ålder. Den ryska officeren ser generad ut faktiskt. Jag går bara en meter ifrån honom. Och nu är de på väg till ubåten.
Reporter var Tore Rundgren.
Ja, här är Radio Blekinge som bryter riksprogrammet. Vi ska koppla över till presskonferensen med regeringen i ubåtsaffären.
Det är naturligt att massmedia har visat en viss otålighet de senaste timmarna, de senaste dagarna. Men jag tror att ni alla kommer att förstå anledningen till att vi från regeringens sida har varit återhållsamma med uttalanden. Ubåten har nu alltså legat på svenskt territorialvatten och på militärt skyddsområde i nästan 9 dygn. Det är en allvarlig kränkning av Sveriges suveränitet och territorium. Redan detta att ett främmande örlogsfartyg tränger in på ett militärt skyddsområde. Vad som är ännu allvarligare, och vad jag nu för första gången ger offentlighet åt, det är att enligt de undersökningar som vi har företagit så är den sovjetiska ubåten med stor sannolikhet bestyckad med kärnvapenladdningar. Med ännu större sannolikhet, en sannolikhet som gränsar till visshet, kan det sägas att uran 238 finns ombord. Och ingen har kunnat finna någon annan rimlig användning för detta uran. Detta gör att det här i själva verket rör sig om den mest uppseendeväckande kränkningen mot Sverige sedan andra världskriget. För att med absolut säkerhet kunna fastställa om det rörde sig om kärnladdningar krävdes emellertid ytterligare mätningar och undersökningar av själva torpederna. Och med anledning härav så hemställde vi enträget att den sovjetiska regeringen skulle ge svensk expertis tillträde till ubåten för att fastställa om det fanns kärnladdningar. Något klart svar på dessa frågor har vi inte fått av den sovjetiska regeringen. Igår framfördes emellertid ett meddelande från Moskva, vilket det heter, och jag citerar ordagrant dessa viktiga två meningar. På den sovjetiska ubåten 137, liksom på alla andra örlogsfartyg ute till havs, finns erforderliga vapen och ammunition. Det vill säga vapen och ammunition, har emellertid inget att göra med omständigheterna kring ubåtens oavsiktliga intrång på svenskt territorialvatten. Slut på citatet ifrån, meddelandet ifrån den ryska regeringen. Det sovjetiska svaret innebär, såvitt vi kan förstå, att Moskva inte förnekar uppgiften om att det finns kärnvapen ombord.
Nu har vi kontakt med Rolf Larsson på örlogsstabbasen.
Ja, jag är här nere på örlogsbasen och här är stämningen något mer dämpad efter det här chockartade beskedet som Torbjörn Fälldin kom med för drygt en timme sedan. När Torbjörn Fälldin talade om att det fanns uran ombord på den här ubåten och sannolikt kärnvapen, så blev det dödstyst bland de församlade journalisterna. Det var många som bara lite gapande tittade på varandra, och det tog säkert 10-15 minuter innan munlädret kom igång på en del igen.
Ja, vi befinner oss ombord på pressbåten Bore. Och rakt föröver har vi nu utlängan och till vänster om oss har vi Sturkö och vi ser kyrkan på Sturkö. Och vi kan också, om vi kisar lite grann, titta in i Gåsefjärden där nu bärgningen av den sovjetiska ubåten ska inledas 8:00. Isbrytaren Thule som tidigare har spärrat utloppet från Gåsefjärden har nu flyttat sig och det ligger vägen öppen.
Här uppe på bryggan där vi står nu in till Sturehytten så kryllar det av folk från olika länder. Mest fotografer naturligtvis, men här är flera tv-team. Det mest avlägsna är ju från Brasilien. Jag skulle tippa att här är 70-tal journalister och fotografer ombord.
Och den sovjetiska ubåten som nu har legat in i Gåsefjärden i 10 dygn håller nu alltså på att boxeras ut förbi de sista skären inne i skärgården. Vi ser borta i horisonten hela den stora styrka från svenska marinen som bevakar företaget och vi skymtar mycket tydligt också den svenska orangea lotsbåt som går först. Precis före ubåten för att se till att den inte med sin farliga last går på grund en gång till. Sjöhävningen är ganska kraftig här ute. Det blåser inte så mycket än 7-8 sekundmeter. Men det är så kallad gammal sjö från den tidigare hårda vinden igår. Vi ligger alldeles längs med ubåten nu som går för egen maskin och har kastat loss. Det går alltså med en ganska hög hastighet. Vi ser tydligt den sovjetiska marinfanan fladdra i vinden. Och vi ser också sovjetiska befäl ombord på bryggan. Det står åtminstone 3 personer och huttrar i vinden.
Nej, inte mera tillägga.
Det gick alltså så tidigare, det var bara för en liten stund sedan som den svenska boxerbåten Achilles som har boxerat ubåten ut till den här positionen kastade loss för att sjöhävningen var för stor.
Man kan också se hur en av marinens helikopter håller på med hydrofonsökning runt det här området och alltså just framför oss, just föröver så ligger en av Vertol-helikopterna och söker av det här området med hydrofon för jag är övertygad om att det inte finns andra ubåtar i närheten nu.
Ja, här är Bore igen och vi får precis meddelande nu att precis nu har den sovjetiska ubåten med sin Hiroshima-last ombord nått den svenska territorialvattengränsen. Och vi är på väg ut den sovjetiska ubåten och den svenska eskorten på väg ut till den mötesplats där vi ska möta den sovjetiske amiralen Kalinin som befinner sig ombord på den sovjetiska jagare som vi ser mycket tydligt vid horisonten nu.
Och vi har just nu passerat svenska territorialhavsgränsen och ubåten släpps att manövrera enligt eget bedömande.
Nu har svenska marinen lämnat över ansvaret.
Svar ja, vi har inte längre vare sig rättigheter eller skyldigheter. Skönt. Enkelt uttryckt. Efter det som har varit och den upplösning som det trots allt blev. Även om den i sig själv får väsentligt större konsekvenser än vi kunde ana när det började.
Klockan 10:45 skedde det officiella överlämnandet av den sovjetiska ubåten till de sovjetiska myndigheterna. Sedan den i nära 10 dygn varit i svensk fångenskap. Chefen för första ubåtsflottan, kommendör Roderick Klintebo, sände då per radio ett meddelande till befälhavaren på den sovjetiska flottenheten: "Jag återgår till min bas och lyckönskar er på den vidare färden." Meddelandet togs emot och kvitterades av befälhavaren, stabschefen i sovjetiska Östersjöflottan, viceamiralen Alexej Kalinin, ombord på Kashin-jagaren 446. Uppfattat på återseende. Den sista biten ut mot gränsen stod ubåtskaptenen Anatolij Mikhailovich Gushin, inte Pjotr som han tidigare kallats, uppe i ubåtstornet. Ubåten får gärna komma tillbaka, säger Karl Andersson, men då skulle det vara med förhandsanmälan och fast plats i hamnen.